Ja, måndag 25 januari är det dag. Stefan Winiger heter jag. Slaget efter 12 är tillbaka efter, som jag hoppas ni har haft ett fint veckoslut här. Och vi ska starta den här veckan med att prata om den stora jaktplansanskaffningen som vi ska fatta beslut, vi och vi, men Finland ska ta ett beslut här i år. Vilken jaktplanstyp som ska köpas. Det här är en jättestor affär, ramen är på 10 miljarder euro. Det här är inga små pengar, det här har jobbats med länge och det är något som väcker många frågor som är intressant att fundera på. Vi ska tala om det här med Charlie Salonius-Pasternak som är forskare vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack så mycket.
Och jag säger välkommen också till Ingemo Lindros som är politisk redaktör här på Svenska Yle. Välkommen.
Tack så mycket.
Det där, vi har haft provflygningar förra året, det här har alltså berätts i många år. Det är olika kandidater som har varit här och släppt ut väldigt mycket avgaser i himlen ovanför Finland här förra året för att vi ska få ta reda på om de här planen duger. Ska vi ta kort här, Charlie Salonius-Pasternak, vad står projektet just nu?
Just nu står det så att inom den här veckan borde man skicka de här sista offertanbuden till fem leverantörer länder och man borde få svar, det vill säga slutliga bindande offert, ska vi säga april, och ungefär 6 månader efter det, det vill säga i oktober, borde regeringen då, statsledningen, göra ett beslut på vilka av de här man väljer och skriva ett kontrakt i slutet av året. Däremellan, när 6 månader, så evaluerar Försvarsmakten de här budena och rankar att vilken de tycker att skulle bäst fungera för försvaret av Finland.
Mm. Och det här är ju som sagt ganska svåra frågor för alla oss som inte har styrt ett stridsflygplan. Själv kan det vara lite svårt att bedöma vad som nu egentligen är ett plan som fungerar för våra krav och så vidare. Hur är det, vad skulle ni säga, Ingemo Lindros, Charlie Salonius-Pasternak, är det här i politikernas förmåga, de här alltså civila folkvaldas förmåga att bedöma de här sakfrågorna?
Jag skulle säga att på tekniska nivån nej, för att de kommer aldrig att få all information av enskilda plantypsförmågor och så vidare. Men absolut borde det vara, för att man köper ju inte bara ett plan, det är ett helt system, och man vill göra något med det här systemet, och systemet är en del av finska försvarssystemet, och så de här tankarna runt att hur ser krig kanske ut i framtiden? Mm. Hur ska vi bygga upp vårt nationella försvar? Och hur skulle ett sådant här system eventuellt höra in i det? De är absolut diskussioner som vem som helst, civil eller politiker, kan. Och absolut i Finland skulle jag säga ha möjlighet att delta.
Jag tänker att det är intressant att trots att det ju handlar en hel del om tekniska detaljer och där är det nästan omöjligt för någon som inte är väldigt insatt att bedöma vad som är bäst och mest kostnadseffektivt och så vidare. Men den här säkerhetspolitiska diskussionen är intressant. Vilka konsekvenser det här betyder för Finlands olika samarbeten och vem som har någonting att säga till om då det gäller också användningen av de här jaktplanen och upprätthållandet och vapentillgång och så vidare. Det är jätteintressant. Jag som journalist upplever att det diskuteras förbluffande lite på ett bredare plan. Man diskuterar nog, eller man berättar, det är mycket processbevakning. Man berättar var vi är just nu, när vilka offerter har åkt iväg och så vidare. Och om det här taket för de här anskaffningarna lite måste justeras och annat. Men den breda diskussionen finns ju inte i riksdagen. Och riksdagen ska ju inte heller fatta beslutet om vem vi köper de här planen av. Men jag tycker nog att man kan ställa sig frågan om presidenten ändå kommer att ha en viss roll här då det gäller det slutgiltiga beslutet, för att statsrådet och presidenten för ju diskussioner om säkerhetspolitiska beslut som har långtgående följder. Statsministerns roll också intressant, utrikesministerns. Mm. Och får vi någonsin veta sen i framtiden hur mycket de eventuellt då har påverkat det slutgiltiga beslutet. Det är också en sak som journalistiskt är svår att komma åt, för att man hänvisar ju väldigt mycket till den här HX-arbetsgruppen som sitter på de här förslagen och rent tekniska utredningarna.
Mm. Det som jag tror att vi inte kommer att se om den här processen är liksom en upprepning av förra gången, som genuint var det där, vad ska man säga, inte så hemskt transparent, och slutligen var ett halvdussin politiker som tillsammans med några människor i försvarsmakten liksom gjorde beslutet. Mm. Som var överraskande, så där efteråt kan man säga ett bra beslut, men det där, men man har nog tagit an sig den kritiken. Sen är det ju möjligt att vi läser om 20-30 år i någons dagbokspublikation eller något sånt här om den här rollen i det. Det som blir intressant här närmare är att kommer vi att höra inom det här året från de här leverantörerna vad de har velat ge åt Finland? Kanske inte i detalj, för att det berättar också genom hurdan liksom konflikt man ser i framtiden. Vem är det som borde kunna jobba tillsammans? Mm. Och sen kanske lite senare om försvarsmakten säger att det här är lite grunden varför vi valde det här. Förstås utan att gå in i de djupt sekretessbelagda delarna. Jag skulle säga att det ska vara en viktig del för finns liksom säkerhetspolitisk diskussion.
Mm. Ska vi ta den här grunderna som du påtalade just nu, de här grunderna för varför vi gör det här nu och hur vi gör det. Det grundar sig i olika beslut som har fattats under årens gång. Det här är ju intressant beslut, den här anskaffningen, så tillvida att den väcker ju alltid de här, vi står här och ska välja typ flygplan och liksom upplägg och system ungefär, så, och så kommer på något sätt måste man börja, den offentliga debatten börjar alltid från noll. Behöver vi överhuvudtaget flygplan? Det tycker jag, är det anmärkningsvärt för att vara ett så stort beslut? Att man liksom vill hela tiden föra det till liksom ruta ett och börja om igen, eller?
Jag upplever att man igen diskuterar väldigt lite med tanke på storleken på beslutet. Mm. Många säger att nej, men det här har ju diskuterats så länge som helst, men det är de människor som har följt det här på nära håll ganska länge.
Till exempel jag.
Precis. Och en liten grupp journalister som bevakar det. Mm. Några enskilda politiker som har mer insyn i det här.
Mm.
Men inte ens i försvarsutskottet och utrikesutskottet i riksdagen så kommer det ju egentligen att ha någon möjlighet att säga sin åsikt. De för diskussioner, de underrättas. Mm. Försvarsutskottet kommer att ge ett betänkande som har att göra med själva budgetfrågan.
Mm.
Så jag tänker att med tanke på storleken på det här beslutet och hur mycket vi journalister bevakar andra typs beslut i samma storleksklass, så diskuteras det ju otroligt mycket mer.
Nu jag undrar om, gällande politikerna, om man på sätt och vis har lärt sig eller tagit av det att några år sedan, vi säger kanske 4-5 år sedan, så var det ju vissa högt rankade politiker som kom ut och sa att jag tycker till exempel att vi borde titta på Gripen på grund av nordiskt eller svenskt samarbete. Och det där, och sen tror jag att de blev förklarade, eller kanske de själv funderar på det här, att om man vill ha en genuin tävling, det vill säga få bästa liksom, det där system för pengarna, så är det inte nyttigt att i förväg politikerna ska kommentera vad man borde titta på eller välja på. Så jag undrar om det här hade på sätt och vis en effekt nu under de sista åren. Och sen är det ju också en jättestor skillnad mellan bara Finland och Sverige. Att politikerna efter, ska vi säga Kekkonen, ägnar sig inte så mycket till detaljstyrning i vad försvarsmakten köper. Jämfört med Sverige, var så där lite karikerat, så vill hela riksdagen ha sitt att säga om vilka skor svenska försvarsmakten köper. Och bestämmer exakt att nu behöver vi 10 mera Gripen, fast man fullvält visste att det fanns tillräckligt system, logistik eller piloter för det. Så det här är en stor kulturell skillnad nog också i hur man inte brukar ägna sig åt detaljstyrning lika mycket som i vissa andra länder.
Mm.
Jag har lagt märke till att när man ser tillbaka på den här processen som har tagit, den har tagit mer än 5 år, men den här förutredningen för hela det här projektet som gjordes då 2015. Så det som jag tycker är anmärkningsvärt, om man jämför med alla möjliga andra utredningar, det görs ju otaliga utredningar hela tiden, så är att den arbetsgruppen som satt på den utredningen så var förhållandevis smal, en 6 stycken personer där 4 personer på något sätt jobbar inom flygvapnet eller har gjort det, någon statssekreterare och sen en annan person från Försvarsmakten. Man kan jämföra med vissa andra utredningar där det sitter liksom tiotals personer från en rad olika områden. Och det här är ju en sak man kan sen fundera på, att vem är det här ett projekt som överhuvudtaget kan jämföras med något annat? Mm. Men till exempel en av de få som har varit ute och kritiserat den här processen är professor Heikki Hiilamo. Hans område är ju socialpolitik och han har fått höra mycket att varför håller han på att uttala sig om det här, att det är ju inte hans område. Men om man tänker att han jämför det här med andra typs utredningar. Han har skrivit en bok också om Hornet-köpen i tiden och hur mycket det sen kom att kosta och hela den processen. Är det så att man borde ha haft en bredare utrikessäkerhetspolitisk analys i samband med det här? Borde den ha uppdaterats under den här processen? Kanske inte så lätt att starta igen sen då från ruta noll ifall man går och förändrar mycket. Många säger att men hela det här valet av den här doktrinen är gjort för länge sedan när vi skaffar Hornetarna. Så varför ska vi börja liksom tänka om? Medan någon annan säger elakt att är det bara att säga att diskmaskinen är sönder och nu köper vi en ny utan att desto mer analysera om vi ska ha diskmaskin eller något annat. Men så
det
här
är jättesvårt att tänka i mitt liv utan diskmaskin. Jag vet precis hur jag svarar på den frågan. Men alltså, kan jag tolka det så att, säga, att man har en expertarbetsgrupp egentligen dragit upp väldigt mycket av hur det ska bli. Och nu arbetar egentligen hela systemet mot att genomföra de riktlinjer. Alltså, vi har överens om, det har vi bestämt tidigare, vi ska ha ett försvar. Försvaret ska kunna dit och det ska liksom genomföra det, och de olika vapenslagen ska kunna samverka, så marksoldaterna ska kunna ringa efter flyget om det kommer liksom lite för många stridsvagnar, nu får ni komma här och slänga något på dem, tack, och så vidare. Så att vi utgår ifrån att det ska finnas ett flygvapen. Så att frågan, för det här som jag ser på våra artiklar här på svenska.yle.fi, ser jag ofta i läsarkommentarerna att det blir så här: varför kan vi, de här pengarna skulle behövas bättre i ungdomspsykiatrin eller något sånt där. Det är så att säga återkommande kommentarer att det här borde man inte satsa på. Men i själva verket så är det inte det alls vi diskuterar nu. Utan vi har den här inriktningen, vi ska förnya därför de gamla planerna behöver bli för gamla och så vidare. Och nu ska vi genomföra det här. Och vi ser det här med liksom rakt fram att det här handlar nu om, ska vi välja A, B, C eller D? Eller E?
Alltså på sätt och vis är att det speglar folkopinionen, men också för att jag har nu under sista några åren frågat riksdagsledamöterna vad de tycker. Det finns en bred överenskommelse-förståelse att man behöver ett försvar och den ska vara en relevant. Vi ska inte göra helt samma misstag som, ska vi säga, på 30-talet, slutet av 30-talet. Och sen hoppar man liksom mentalt i det här att ja, men vi litar på experterna. Och det där, alltså jag var lån på huvudstavet 2009 och 10. Och det där, och den kanske största saken som överraskade mig var det, hur mycket debatt det sker där inne. För att utåt ser man ju det aldrig, utan beslutet är gjort och nu kör vi med den här processen och anskaffningen. Men den där mängd och volym analytisk liksom tänkande runt att vad om vi bara har råd med 20 jaktplan? Mm. Vad betyder det för resten av försvaret? Vad annat måste vi då skaffa? Kan vi göra det? Och så vidare. Och liksom om igen. Vad händer om vi mitt i allt allierar oss? Påverkar det? Och så vidare. Men ingen ser ju den här debatten där inne. Nu är det ju faktum att nästan alla av de som ingår i den här debatten kommer från samma skolhus, så att säga. Så det påverkar den här helheten. Men i alla fall gällande liksom tanken att om det blir krig eller konflikt, hur borde vi handskas och hur denna system borde vi ha? Där skulle jag säga att debatten är ganska livlig innanför huset. Men förstås, inte sitter man i Försvarsmakten och funderar på att borde vi ha mera grundskolor någonstans. Det hör inte liksom till deras saker. Ett barnsjukdom mera i norra Finland.
Mm. Men jätteintressant att man hör att det är ändå debatt om hur vi ska organisera försvaret, om vi nu håller oss inom liksom det området, så är det intressant att höra att det förs en diskussion och att den inte hörs utåt. Och det har ju diskuterats visserligen mycket om det, att kunde man ha mer öppenhet i den här processen och vad gäller de här siffrorna. Och då hänvisas det ju mycket till sekretess, men vad skulle du säga, Charlie, finns det liksom delar av det här materialet som ju lär fylla ett helt rum på jag vet inte, 10 kvadrat eller någonting. Och det här, där finns det ju förstås sånt som är sekretessbelagt. Men då det gäller kostnadsberäkningar för upprätthållande och allt möjligt för de olika tillverkarna, finns där sånt som kanske borde vara öppet?
Alltså jag skulle säga att det finns absolut mera plats för mera öppenhet. Sen måste jag ju säga att det liksom, jag är någon gång överraskad hur snabbt försvarsmakten och jag tar nu försvarsmakten ministeriet tillsammans, hur mycket öppnare de har blivit än som man jämför med 10 år sedan då liksom princip allt var sekretessbelagt, bara i princip och för säkerhets skull så att säga. Så det har nog skett en sån här förändring, men absolut finns det såna saker. Ett exempel är nu bara det här med numret, hur många jaktplan. Det gick ju länge då man bara sa ungefär sådär att lita på oss. När förklaringen var mycket enkel och jag har gjort det på en sån här liten liksom, det där pappersbit och sa att skissa det här ut. Det här liksom orsakar ingen säkerhetsproblem. Det är inte en överraskning för våra allierade eller våra möjliga motståndare. De enda som inte vet är folket. Och det där, jag tror att man skulle kunna göra samma sak här och lite förklara det där. Jag ger ett exempel ännu om jag kan från den här presskonferensen på fredagen. Så nämnde Lauri Puranen det här att vi behöver ju möjligtvis också sen skaffa mera. Han sa ju inte sen sluten för att om det blir ett krig så använder man ju robotar i en otrolig volym. Det är inte liksom en eller två robotar man skjuter. Och det här är ju något som man skulle kunna helt väl öppna ut så där generellt utan att man på något vis äventyrar finsk flygteknik eller något sånt här. För att det går delvis till att förklara då hur många människor behöver man och hur många robotar och allt sånt här. Så det finns mycket plats skulle jag säga ännu att vara sån här på en generell nivå öppnare.
Mm. Och jag tänker att det skulle finnas också mera plats för den här säkerhetspolitiska diskussionen. De som följer det här så vet att när man då om man köper amerikanska plan så då förhandlar man direkt med USAs försvarsdepartement. Vilket är en skillnad i jämförelse med de andra tillverkarna där man förhandlar med tillverkarna. Och vad betyder det här då för vad USA kan ha rätt att säga till om i framtiden och möjlighet att inhämta information och så vidare? Jag vet inte, men jag tänker för hela den här legitimiteten av ett så här stort beslut så kunde försvarsministeriet förtjäna på att föra en öppnare diskussion nu?
Alltså jag hoppas att man ska göra en sån här säkerhetspolitisk analys som är skild från den här vilket system är bäst för försvaret. Jag hoppas att man det där antingen gör den så att den är helt offentlig, det tror jag nu inte riktigt på för att det finns vissa delar som kanske det är fiffigt att hålla sig just, eller man rakt ut inte får för att då bryter man vissa andra lagar. Men nu ska man kunna ge en generell analys igen, ska vi säga en sån här liksom offentlig version av det. Jag tycker att det ska vara en bra kontribution, inte bara till den här HX-projektet. Men för att det lite berättar om hur försvarsministeriet tänker på säkerhetspolitik, Finlands försvar, samarbete med andra länder och så vidare. Så det ska vara nyttigt för en sån här bredare diskussion och debatt i landet under nästa år.
Mm. Ja. Det finns ju en del människor som är otroligt intresserade av liksom det här rent tekniska, exakt vad innebär nu det här och vad kan de? Vi ska inte riktigt tala om det i den här sändningen tänkte jag, utan vi ska prata om det här nu. Vi har alltså tillverkare amerikanska, vi har västerländska tillverkare, alltså det är Kina, Indien, Ryssland är ju, som ju också tillverkar stridsflygplan, är ju inte med här. Det är inte ens på tankestadiet så att säga. Så att, hur mycket spelar det så att säga roll för våra säkerhetspolitik, nu vänder jag först till Charlie Salonius här först, Pasternak först, alltså för vår säkerhetspolitik, är det så stor skillnad om vi köper så att säga ett europeiskt, den här Typhoon, alltså ett brittiskt, italienskt, franskt, nej, tyskt, italienskt, spanskt, vad det nu är, konsortium som tillverkar den, eller ett amerikanskt plan eller ett franskt plan, gör det en jättestor skillnad för vår säkerhetspolitik?
Jättestor, svårt att säga, men nu är det ju onekligt att om vi nu ser på hur förhållandet mellan Finland och USA har förändrats på försvarspolitiska sätt inom sista 20 år, om vi mitt i allt har ett svenskt plan eller ett franskt plan, så är det ju helt logiskt att amerikanerna funderar på att ja, nu har vi ännu många intressen att samarbeta med Finland, men det finns vissa delar av det som vi inte mer behöver göra eller tänka på. Så man kan säga naturligt påverkar det. Vissa länder, kanske Frankrike, skulle ha ännu mera intresse gällande Finland eller Norden till exempel än de har nu. Så absolut finns det såna här säkerhetspolitiska perspektiv som gör att de här paketerna genuint kan kontribuera något, ska vi säga, olika säkerhetspolitiska nyttor. Och det är ju det som kanske försvarsministeriet funderar på.
Men alltså konkret, det där, konkret på vilket sätt skulle så att säga, ett större franskt intresse för Finlands försvar genom att vi köper ett franskt plan? Alltså,
det, bara genom att Frankrike har då ett, vi skulle ha mera samband, säkert mera franska officerare här, mera samarbete, diskussion, att vad är det som man måste göra, så man skulle lära sig känna varandra. Möjligtvis har då Frankrike större intresse att hjälpa och stöda, inte bara Finland men möjligtvis Norden. Och man har redan sett den här intresse växa under senaste några åren. Och därmed kanske också kan Finland och Frankrike jobba ännu mer tillsammans för den här liksom EU-europeiska försvars, ska vi säga, tankesättet. Då kan det ju äventyra NATO-samarbete, men jag ser nog absolut att det finns skillnader i de här. Sen om vi talar om alla större länder, speciellt de som har kärnvapen, så kan man ju tänka sig att finns det någon implicita, inte överenskommelsen, men tankar att hej, det är där Finland får sina jaktplan och har mycket samarbete från länder som har kärnvapen. Kontribuerar det eller inte till vår den här deterrensfunktion?
Avskräckande, ja.
Jag tänker att det här beslutet om jaktplansköpen kommer ju vid en jätteintressant tidpunkt, för under alla de här senaste 5 åren så har ju samarbetet ökat på vad gäller alla de här bitarna.
Absolut.
Och det här europeiska försvaret är väldigt mycket inne sen Trump då gick och uttalade sig om NATO och hur mycket USA de facto skulle vara berett att ställa upp i Europa och det här franska initiativet för mycket större satsning på det europeiska försvaret. Och där har ju Finland varit mycket mer positivt inställt än Sverige till exempel. Och sen det här svenska försvarssamarbetet som pågår väldigt aktivt precis varje vecka, varje dag kanske. Och där finns det ju stora förväntningar på den svenska sidan. Och sen det här NATO-samarbetet och övningarna och allt det som ökar hela tiden. Eventuellt med undantag för det här senaste coronaåret, men överlag.
Alltså ett konkret exempel, för att vi inte ska tala för mycket i detalj. Om Finland nu skulle köpa det där eller välja Saab, och man har de här två så att säga stora ledningsspaningsplan, Global Eye, Sverige köper samma, så det är bara logiskt att de här samma identiska plan, i princip identiska, skulle dela med sig information i real time, medan de flyger. Nu det har ju också säkerhetspolitiska konsekvenser som andra kanske också tar i hänsyn. Så absolut, det finns massor med sådana här små saker som sen jättesnabbt lyfts upp till en säkerhetspolitisk nivå. Inte bara sådana här militärteknisk eller operativ.
Frågar man svenskar så reser sig väl många som en man, höll jag på att säga, och säger att självklart borde Finland och så vidare. Men just i och med att vi talar så mycket om det svensk-finska samarbetet, borde det så att säga, vore det inte naturligt då att man delade utrustning också?
Jo och nej. Det där, jag var 2016 var jag i Sälen och en av punkterna jag sa i mitt tal är att för Finland är den här anskaffningen och samarbete vitt skilda. Och det finns dessutom argument för att man borde operera olika plattformar för att det gör det svårare för en eventuellt motståndare att riktigt veta att är det liksom, ska vi säga nu, Hornet och Gripen idag vi möter, eller är det bara Gripen eller bara Hornet och så vidare. Så det finns ett argument för det också, att det är helt okej att använda olika plattformar och ändå samarbeta.
Vad tänker politikerna, Ingemar Lindros?
Ja, det är ju inte så många politiker som då uttalar sig i det här, och om någon då har talat för svenska plan till exempel så har den fått lite tillsägelse. Och Och här kan man ju då fundera att är det bra eller dåligt, men alltjämt då den här diskussionen lyser med sin frånvaro på, så att allmänheten ska höra den. Och då kan man ju jämföra med andra försvars- och säkerhetspolitiska diskussioner där det har analyserats oändligt mycket vad den här NATO-optionen betyder till exempel i vår säkerhetspolitik och vad Sverige gör, och ska Sverige också skriva in en NATO-option och vad betyder det i så fall, och överlag då det gäller vår utrikespolitik så diskuterar vi här senast förra veckan om huruvida statsministern eller presidenten får lägga ut sin tweet före då det gäller fallet Navalny till exempel, och i jämförelse med allt det här så är det fortfarande förbluffande hur lite man talar om de här säkerhetspolitiska följderna av de här jaktplansköpen.
Jag undrar, att är det så att största delen ser det faktiskt som en, ska vi säga, teknisk pryl? Och inte liksom riktigt ser eller bryr om sig den här säkerhetspolitiska saken? Det är liksom, man köper nu en bil. Man diskuterar inte att borde man ha en bil, borde vara en elbil eller diesel eller något sånt här. Utan det är liksom, det är en teknisk sak som proffsarna får fixa och that's it på sätt och vis. Mm. Att är det den enkla orsaken varför inte de här uppenbara säkerhetspolitiska aspekterna diskuteras så mycket?
Och sen rent politiskt, många kanske tänker att ja, med den här rödgröna regeringen med många ganska unga personer som kanske för bara några år sedan skulle ha för en sån här fråga ställt sig på barrikaderna och sagt att nej, att pengarna ska istället till ungdomspsykiatrin eller så, om man ser på helt konkret vilka personer som sitter där. Det är ju så att alla partier har så pass viktiga målsättningar i regeringsprogrammet som man kan inte riskera. De har ju haft en svår diskussion som bara delvis synats utåt inom Vänsterförbundet där
om
jaktplanen, där några riksdagsledamöter ett par har fått tillsäga sig om att det här är inte någonting som vi nu ska börja bråka om, för att den förlängda läroplikten där Vänsterförbundet har den ansvariga ministern som Vänsterförbundets viktigaste projekt för hela den här perioden, att det börjar vi inte riskera med att börja riva upp eller ifrågasätta vissa budgetdelar då det gäller jaktplansanskaffningarna. Och detsamma gäller ju de andra partierna också.
Så det är det som den gemensamma nämnaren, att man har så mycket annat som man vill få gjort, så att man vill inte nu liksom hamna i luven på varandra om en stor militärupphandling som vi på något sätt ändå måste ta itu med på något sätt i något skede, och som inte blir enklare att diskutera hur man än vrider och vänder på den.
Nej, och som det ändå finns en generell konsensus om att vi behöver en försvarsmakt och så vidare. Och det här är ju kontrast till vissa andra länder var man helt genuint kan fundera att vad behöver de en så här stor militär för? Den grundläggande debatten, något personligt perspektiv, är jag glad att den inte behöver genomgås varje gång i Finland. Men det kan också orsaka till det här. Sen också det där, de här vissa yngre politikerna. Sen är det kanske också så att man har ägnat sig till en viss politik. Sen kommer man och sitter i utrikes- eller försvarsutskottet och, ska vi säga, lär sig om världen. Det vill säga lär sig att om man har vuxit upp i en värld var konflikterna i Afghanistan eller till och med oftast i Mellanöstern, Syrien, liksom, så att säga, fixas utan jaktplan och med drönare och sådär, så kan man ha, liksom, om man inte har studerat den bilden, att nå, framtida krig är ju det. Mm. Sen när man ser, ska vi säga, spel, var det faktiskt regelrätta militärer, industriella militärer. Sen oss och kanske vår östra granne. Så det där, vissa har ju drönare en roll där, men det krävs något helt annat. Och kanske när man sitter i de här utskotten börjar man inse att jag var ganska svartvit gällande den här frågan. Nu inser jag att den är mycket mer komplicerad och inte något jag vill liksom ta itu med offentligt på grund av att läroplikten eller något annat är liksom viktigare. Att jag ser en sån här liksom roll var man har vuxit upp och insett att det här är ju ganska mycket mer komplicerat än bara ett jaktplan kan man köpa x dagisar med eller något sånt här.
Mm. Men om vi tar igen de här alternativ som nu de facto ligger på bordet, alltså det här samma europeiska, det franska, det svenska och de två amerikanska alternativen ur säkerhetspolitisk synpunkt. Alla de här flygplanen är ju så här NATO-kompatibla. Alla använder ett gemensamt så här radiosystem så att man ska kunna kommunicera med andra länder inom försvarsalliansen NATO. Det är ju alltså Sveriges flygplan också helt standard, hela svenska flygvapnet. Sådär. Så att på så sätt får vi ett verktyg, vem vi än väljer, som inte är ett hinder. Ändå så lyfter man ju fram att och vi tänker på hur våra baltiska grannar resonerar, som ju så att inte har riktigt råd att hålla sig med ett flygvapen som kan liksom mota det ryska eller matcha det ryska om nu något skulle hända. Så de låter ju NATO sköta det där helt och hållet. Så att hur mycket är det här, för det är också en sån här vanlig invändning som kommer, alltså ett amerikanskt flygplan, är det så att säga en inträdesbiljett? Alltså, är det en inträdesbiljett till NATO eller blir vi mer förpliktigade eller vad händer?
Inte ska jag säga, vi kommer in i NATO oavsett vilket plan vi väljer. Det är inte liksom ett problem. Inte nödvändigtvis det där.
Men kommer vi mera och snabbare in med ett amerikanskt plan?
Men det som jag genuint tror är att det landet varifrån Finland väljer sina jaktplan har ett större intresse att vara delaktig i den där konflikten. Någon gång kan det vara lite dölt, men allt från service till mera vapen och så vidare. Och här har ju USA då en viss volym, plus som jag nämnde, även om den här risken är lite, men motståndaren kan tänka sig att USA kommer att på något vis vara involverad. Vill vi ta den risken? För att sen om de blir genuint involverad, så de har ju en ganska global och det där effektiv militär, i alla fall på ett visst sätt.
Och det är den effekten, trots att alla flygplan är NATO-kompatibla, är den mindre ändå med ett europeiskt flygplan eller ett svenskt?
Så jag har funderat på det, att om man tittar på länder som har en sån här strategisk kultur, att man är färdig att agera militärt någonstans bortom sina egna gränser. Så Europa är i princip Frankrike, då är det ofta i Afrika, Mellanöstern, britterna i Mellanöstern och vissa andra delar. Sverige har ju det inte, Tyskland har det inte sedan 80 år sedan tillbaka. Och USA har ju det, uppenbarligen. Så kanske man också funderar på att vilka länder har en kultur att det är möjligt för deras politiker att säga att vi stöder det här tredje landet, det vill säga Finland. Och det där, då tror jag att det finns skillnader mellan de här länderna. Bara på grund av historien. För att det är ju uppenbart att Sverige, alltså Frankrike, Britannien, USA är mera aktiva. Det är liksom mera okej för dem att delta i strider.
Det som jag tänker är intressant här och det som jag undrar om du, Charlie, känner till och hur mycket det diskuteras säkert, men att inom hur små kretsar det är att vad har, hur mycket och i vilka frågor har USA någonting att säga till om då det gäller användningen av amerikanska plan och vad är sådana frågor där vi helt enkelt inte vet, till exempel den här informationsinhämtningen om Ryssland till exempel.
Det här är ju en central fråga. Man kan läsa mellan raderna i redan reklamerna man ser i tidningar och sånt här, men att det där att hur mycket information man förväntas dela med USA, med andra. Om Finland upptäcker, vi ser nu en ny typs militärteknologi, radar, så måste vi berätta åt någon annan. För att i underrättelsevärlden är det ju valuta. Du har något nytt som ingen annan har. Om du måste ge det fritt åt någon annan, så då har du inte mer. Så den här diskussionen säkert pågår, men det är omöjligt för oss att veta exakt vad den här nivån är. Men, och jag säger det för att fast vissa av de här leverantörerna har ju sagt att här är Finland helt självständig och indikerar att i andra paket är man inte, så är det svårt att veta att är det liksom 1% marginell skillnad så de har rätt, men det är inte relevant, eller är det genuint stora skillnader. Gällande det där USA och Finland får man använda, det enda exemplet var jag kan tänka mig, om vi tar något högteknologiskt, Finland har ju sedan några år sedan de här JASM långa robotarna. Och det där, och Finland har en självständig förmåga att använda dem. Det betyder att om man vill, så är det bara finska, ska vi säga, militära underrättelser som måste veta vart man ska slägga dem här och så vidare. Man behöver inte någon stöd från USA eller lov från USA. Sen har jag förstått att inte alla länder åtnjuter det här. Att vissa länder finns det någon slags extra nyckel som USA vill ha med det här. Det är omöjligt att säga att hur det är framåtgående, men det här har indikerat mig att man har ganska stor tillit i USA att Finland inte onödan så att säga kommer att börja något krig. Och därför tillåter Finland mera självständigt operera saker.
Det klassiska exemplet är väl det här att USA inte vill exportera de mest effektiva så här bunkerbrytande bomberna till Israel, så att inte Israel på liksom en lördagkväll på eget bevåg far och liksom och spränger i iranska kärnvapenanläggningar bara så där.
Det här är ett exempel på det att USA absolut inser att de måste någon kunna ha det här så att säga andra nyckeln här. Vad jag har förstått så har man inte insisterat på det här gällande Finland.
Men Inge Molin-Roos, de här övervägandena, alltså det här, vilka plikter, förpliktelser, vilka möjligheter, vad måste vi ge, vad får vi och så vidare. Och just den här ständigt känsliga NATO-frågan på något sätt, hur kan man ana också att politikerna liksom av ren, att det är så obekvämt att ens börja riva i det här, därför att allting leder på något sätt till ett NATO-samarbete fördjupat. Alla länder utom Sverige här är ju NATO-medlemmar, så vi får förstärker, vi har ju nu amerikanska flygplan så vi är redan där, men ändå att vi fortsätter på den vägen samtidigt som den här NATO är ändå skrämmer ganska många väljare i Finland, den möjligheten. Är det därför så att säga politikerna också kanske inte vill ta så gärna i det här?
Det är säkert en orsak. Nu har det ju på sistone inte ens rört på sig så hemskt mycket i NATO-frågan, och en orsak är ju att presidenten inte är aktivt, eller man kan säga att han aktivt tonar ner debatten, och det lär ju påverka folkopinionen ganska mycket. Sen händer det ju i praktiken då, allt möjligt annat via övningar och så vidare. Jag talar med Kimmo Kiljunen som är riksdagsledamot och sitter i utrikesutskottet för Socialdemokraterna. Han är ju en av få som försöker lite röra i den här debatten. Han skrev ut en bok om det här ännu senare i vår, där olika skribenter från en rad olika samhällsområden kommer att diskutera det här ur ett ganska kritiskt perspektiv. Han sa åt mig senast att det är ju alla möjliga kollegor i riksdagen som går omkring och viskar och säger att de antingen inte känner till tillräckligt mycket om frågan för att våga eller kunna uttala sig, och att det är bäst att andra får avgöra, det vill säga experterna. Och där väger den här säkerhetspolitiska frågan helt säkert in, att man inte heller vill säga för mycket i den frågan. Men internt kanske de diskuterar en hel del inom försvarsutskottet till exempel.
Alltså det här pekar ju på ett bredare problem, det vill säga att vi hade en generation som höll i fast i den här finska utrikes-, säkerhets-, försvarspolitiska diskussionen i offentligheten. Så det hann inte växa än. Så nu har vi mitt i allt liksom, ska vi säga, de graying panthers och så vidare. Sen har vi ett stort gap, vissa exceptioner. Och sen har vi en yngre generation som ser på världen enligt utmaningar på ett lite annat sätt. Men det där, jag skulle säga att det återspeglar det. Det finns hemskt många som kanske är intresserade men inte har fått delta inom partiet. För att det har varit vissa som har hållit fast i det här att jag är språkröra i det här. Jag vill gå tillbaka ännu till det här gällande USA. Borde vi köpa där? Finns det någon säkerhetspolitisk aspekt? En argumentationslinje är ju att säga att om vi köper så har vi närmare samarbete och därmed får mera kanske stöd. Mera, kongressen är mera intresserad och så vidare. Den andra är ju att om vi inte köper så då måste vi göra ännu mera för att möjligtvis få amerikanskt stöd till exempel. Då måste vi kanske gå med i någon operation vi inte vill för att vi inte köpte planerna, och nu måste vi visa vår, ska vi säga, liksom samhörighet på något annat sätt. Så det är inte uppenbart att var man i långa loppet måste göra mera säkerhetspolitiska kompromisser. Den man köper från eller de andra.
Det säger Charlie Salonius Pasternak, forskare på Utrikespolitiska institutet. Det får bli sista inlägget här i slaget efter 12, för snart ska det bli en väderprognos här i Ylevega. Tack så mycket Charlie Salonius Pasternak. Tack så mycket Ingemo Lindros, politisk reporter här på Yle, för att du var med och redde ut de här ganska invecklade förvecklingarna kring säkerhetspolitiken och det här jaktplansköpet. Jag heter Stefan Winiger. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då.